P3, Sveriges Radio. Ridpodden med Ulrika Lindqvist.
Duktig pojk, välridad, duktig pojk. Låt honom vila i steget i din egen kropp. Bra, där nere i tyngdpunkten, utomordentligt.
Nu ska det handla om centrerad ridning. Ett ämne som många av er har kommit med önskemål om. Och gäst i det här avsnittet är Lotta Månsson Söderström. Hon är instruktör i centrerad ridning, eller CR som det ofta kallas.
Du är på en viss nivå, eller hur? Vad kallas den?
Det stämmer. Skolan, alltså den centrerade skolan, den är ju skriven och uppkommen borta i USA och så av en kvinna som hette Sally Swift. Och i skolan så har vi 4 utbildningsnivåer. Och jag är en nivå 4 instruktör, vi är 5 stycken på den här nivån i Europa.
För den som aldrig har hört talas om begreppet centrerad ridning tidigare, hur sammanfattar man vad det är för någonting?
Ja, det är en pedagogisk modell och den är ju naturligtvis lika, ska säga, värdefull att kunna använda som ryttare, alltså för sig själv när man rider, men den är också ett instrument för oss som arbetar som instruktörer i centrerad ridning.
Vilka är de vanligaste missuppfattningarna som du möter kring centrerad ridning?
Ja, det är ju att vi ägnar oss då åt yoga på hästryggen, och det sägs då lite nedsättande många gånger så där att ja, det är äldre, rädda, gärna lite krassliga, gärna lite överviktiga damer som skrittar runt och andas och tänker goda tankar. Det är ju så här att ibland så vill man ju förstå, ibland vill man kanske inte förstå, utan man redan bildat sin uppfattning på vilka grunder det än månde vara. Så att jag ger mig ju aldrig in i någon slags polemik kring det där, utan då säger jag att ja, det är riktigt. Men jag har också unga människor som satsar, som har tänkt många djupa och klara tankar, som har en idé kring sin relation med sin häst och vill jobba med detaljerna, är råd av att jobba med detaljerna och som vill utvecklas tillsammans med hästen.
Men du säger, beskriver CR som en pedagogisk modell. Mm. Är det inte också teknik?
Jo, absolut. Det är en man kan bli väldigt teknisk, kanske än mer teknisk egentligen i och med att man pratar om någon liten, eller man, jag. Man kan ju tala om någon liten led någonstans inne i kroppen som låser upp hela rörelseapparaten och så vidare. Så att, och vi pratar ju millimeter hit och dit. Vi kan bli väldigt insnöade på detaljer i vår skola och väldigt tekniska. Vi har 5 stycken grundstenar i vår skola, och tack vare de där grundstenarna kan man säga så blir teknik aldrig detsamma som någonting mekaniskt. I och med att vi har syresättningen och andningen till exempel som en grundsten i vår skola. Det är omöjligt att bli väldigt, väldigt statisk om det är så att man har ridningen sprungen ur sin tyngdpunkt och sitt centrum. Så att där kom ju Sally fram till någonting väldigt vist när hon satte samman de här grundstenarna. Mm. Men absolut, det finns de som använder CR helt och hållet, i synnerhet för sig själv, till att, så att säga, en blueprint för hur man rider helt enkelt. Kan man absolut göra.
Vill du gå igenom byggstenarna? För jag tror ändå många är nyfikna på, hur är det man gör då?
Då är det ju så att det finns ingen inbördes ordning. Det är inte så att en byggsten är mycket, mycket bättre än någon annan. Eller jag klarar mig om jag bara andas. Vilket vi förvisso kanske gör. Men jag brukar trots allt prata om centrering först. Helt enkelt därför att det är ju det som har gett namnet till skolan. Att vi är centrerade. Jag tror att de flesta av oss vet att vi har en tyngdpunkt. Och att det är vårt styrkecentrum. Och att det är ett stort nervcentra som ligger så att säga, framför den tjockaste delen av vår ryggrad, alltså nere mot bäckenet. Och det är därifrån som vi tänker oss att både styrning och energi och kraft och allting, både i ridningen och när vi är på backen, kommer ifrån. Så att vara centrerad kanske man skulle kunna säga är detsamma som att försöka hitta något slags balans. Att man är balanserad. Då talar jag inte om att, endast om att ramla av hästen, utan kanske något slags inre balans, alltså att jag har ordning på mig på något sätt. Så det är en grundsten. Andningen är en annan grundsten, och fast jag säger att om inte har någon, så att säga, något som är viktigare än andra, så är det klart att det är ju försvinnande lätt att tänka sig att just andningen är viktig, och det är den.
Varför det?
Därför att vi blir så tossiga om vi har begränsad andning. Vi syresätter vi inte blodet så väl som vi kan. Då orkar vi väldigt lite. Vi får kortare stubin, vi blir otåliga, vi tappar vår egen, alltså den fysiska balansen. Och det är klart att det är ju, man kan ju tänka sig, men om man bara sitter och andas, då blir det någon rida av då? Nej, det kanske det inte blir. Men det blir ingen rida av om vi inte andas, eller om vi andas väldigt begränsat. Så andningen tycker jag ju är oerhört viktig. Mm. Oerhört viktig.
Och vad är det för typ av andning och andetag man eftersträvar?
Jag har ju så mycket instrument, för jag har ju så mycket övningar, så att du och jag skulle kunna sitta och prata här en vecka oavbrutet, bara om andning kanske. Mm. När det gäller andningen så är det, så att säga, det är både var i kroppen du andas, vilken rytm du har i din andning, att du har tränat dina lungor så att du verkligen orkar muskulärt, alltså fylla lungorna. Och att du är medveten om var du har dina lungor någonstans. Att du kanske inte andas endast upp i brösthålan, utan du kan andas att dina skulderblad rör sig. Eller du kan andas, ha en idé om att du andas ner i bäckenbotten. Det vet både du och jag, att så långt ner går inte lungorna. Men vi kan ha en upplevelse av att vi kan, så att säga, få en avspänning genom att vi andas ut i fingertopparna och sådana saker. Mm. Och det är ju lite, som sagt, lite fluffiga värden, lite mjuka idéer kring det. Och jag förstår att det kan, så att säga, verka provocerande som instrument när man ska hoppa höga hopp med sin häst. Men en människa, en häst, det här är vad vi är uppbyggda utav. Vi måste syresätta oss, annars orkar vi väldigt, väldigt lite.
Men många har väl kanske också den här väldigt tydliga upplevelsen av kanske första gången man rider på en ny häst, eller kanske framförallt vid tävling, att många ju första gången de kanske hoppar en bana till exempel faktiskt glömmer bort att andas under den rundan, och att man märker det då som någon sorts ytterlighet, att ja, hur man känner sig efteråt, ja, att man är totalt utpumpad.
Absolut, absolut. Mm. Plus att vi vet ju alla som har varit inne i ett stall och hästarna står och mumsar höva, och så smäller det till lite grann utanför, då håller alla andan. Mm. Och lyssnar. Och sen när man konstaterar att nej, det var ingen panter, det var någon, bara lite snö från taket, så börjar alla mumsa och andas igen. Så att när vi, om vi har en begränsad andning, så signalerar vi också för hästen då i ridsammanhang fara.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Nästa byggsten.
Ja, då skulle vi till exempel kunna ta byggklossarna, till skillnad från byggstenarna. Och det är ingenting annat än den vanliga klassiska lodräta sitsen. Det vill säga att foten under höften, under axeln, under örat. Och då kan man ju fråga sig då, varför kallar man det för byggklossar istället för lodrät sits? Ja, det är ju därför att de flesta av oss har försökt att stapla någonting uppe på varandra, och vi är klara över att är det någon av de där byggklossarna, som ligger lite grann på tvären, lite utanför, så att säga, centrum av det här tornet, då blir det rankt. Och det som möjliggör för oss att ändå sitta i sadeln utan att ha den där balansen i fötterna, i sittbenen, axlarna och öronen, så att säga, ja, det är ju att vi har en häst som bär oss. Och jag tycker väl att det någonstans är ju fantastiskt trevligt om det är så att vi, så att säga, kan bära oss själva i vår egen balans då, för att just underlätta för hästen. Så att när vi pratar byggklossar, när vi pratar lodrätt sits i centrerad ridning, då är vi lite petiga. Det är väl där som kanske också det finns. Jag ska inte säga att andra instruktörer inte på något sätt är inne på detaljer, för det vet vi självfallet att det är på det sättet. Men vi pratar verkligen, så att säga, orsak och verkan, vad är ursprunget, vad är det som gör att den där lilla foten glider fram och pratar kanske mer med hästens armbågar än mot hästens bakben. reflexsystem och sådana här saker som styr sådana saker då. Att det sker bara i vissa situationer och sådana saker, så att vi, då har vi tappat liksom byggklossarna. Mm. Så det är den låter detta.
Förlåt, är det alltså, bara för att vara tydlig här så att jag inte förvirrar någon. Är det alltså grundstenar i någon är liksom en sak och byggklossarna är en annan?
En av grundstenarna.
Byggklossarna är en av grundstenarna. Ja, så hittills har vi sagt centrering, andning och sen så har vi byggklossarna, det är en grundsten. Så då har vi gått igenom tre stycken.
Ja, precis så.
Vad är nästa?
Det är någonting som verkligen kan vara lite märkligt kanske att tänka sig att det skulle kunna ha en påverkan på hästen och på ridningen. Och det är mjuka kontra hårda ögon. Och då kan man ju självt göra ett litet försök då, återigen. Om man bestämmer sig för att titta väldigt fokuserat på en väldigt, väldigt liten punkt. Och så håller man fast sitt seende mot den där punkten. Stirra riktigt djupt på den och bli kvar där. Notera sen. Nyper du med tårna? Nyper du med rumpan? Andas du mer begränsat? Får du rynkor i pannan? Knyter du nävarna? Du kan ju göra en massa underliga, så att säga, följdeffekter utav att du, när du sitter till häst, och då kanske du, så att säga, stirrar i mankammen eller i sanden, eller vad det, du kan ju bli introvert i dina hårda ögon också naturligtvis. Du kan titta inåt och försvinna och vara lika, så att säga, hård i ögat där. Och så därifrån, ifrån att ha stirrat, och så vidgar man seendet. Och det handlar inte om att gå ut i någon slags lalaland, utan det handlar endast om att låta synnerven slappna av, ansiktets muskler brukar slappna av, käken brukar följa efter, plötsligt så kan man både svälja och andas på ett annat sätt. Den sista grundstenen i våran skola, de första fyra som vi har gått igenom nu, de presenterade Sally i sin första bok. Så började hon arbeta med sin andra bok och så sa hon, jag tänker skriva till en grundsten. Fast det är de utav oss då i nivå 4-gruppen som sa, nej, det kan du inte göra. Jag har sagt att har man koll på 4 stycken grundstenar, så har man ridningen som är en liten ask. Då kan du inte komma och lägga till plötsligt. Jo, sa hon, jag tycker det är utveckling. Och då bestämde hon sig för att utkomsten utav att jag använder de här 4 grundstenarna, det skulle bli någonting som vi kommer att översätta till jordning på svenska. Och det är då främst kanske foten i stigbygeln, som genom att jag har centrerat mig, jag andas, jag sitter lodrätt, jag har mina byggklossar på plats, ögonen är mjuka, så kommer jag att få en förankring mot stigbygeln för foten, som gör att när hästen rör sig och kanske rent av hoppar och skuttar lite granna, så kommer jag alltid att komma tillbaka till mitt utgångsläge, så att foten känns, så att säga, förankrad mot stigbygeln.
Ska vi berätta bara lite om Sally Swift? Vem var hon?
Hon var ju ryttarinna självfallet, eller självfallet, hon var en ryttarinna. Så var det. Och hon föddes ju på tidigt 1900-tal, 1913 eller någonting sånt, om jag minns rätt. Och hon hade det jobbigt med kroppen när hon var barn. Så att, hon föddes med en skolios och sen drabbades hon av polio. Och då var hon bara 8 år och blev så skruttig så att hon var faktiskt rullstolsburen där under en tid. Och då kom hon i kontakt, ett barn, hennes föräldrar såg till att hon träffade en sjukgymnast som hette Marble Todd, vill jag minnas. Och Todd måste ha varit en väldigt framsynt person på alla möjliga sätt. För hon insåg att sjukgymnastik för ett 8-årigt barn, det måste också finnas en glädje i att träna på något sätt. Så hon föreslog då, och då är vi alltså på att 1920 någonting, va, att ridning, det kunde vara en bra sjukgymnastik för Sally, och det visade sig vara. Så att Sally red som barn och fanns ju redan då, så att säga, på nordöstsidan utav USA. Jag är inte säker på att hon bodde i Vermont då, men det gjorde hon sen som vuxen. Men sen utbildade hon sig och bestämde sig för att arbeta med kossor faktiskt. Hon arbetade med kor och inseminationer och sådana saker under hela sitt yrkesverksamma liv. Undervisade lite vid sidan om. Och så skulle hon börja med lite mer ridundervisning för sina närmaste vänner när hon gick i pension. Och hade då under sitt liv ändå tänkt många klara tankar kring det här med pedagogiken i ridundervisningen. Så att då började hon väl fästa det där på papper. Så sen arbetade hon vidare och skapade ett utbildningssystem. Sen hade jag, efter att vi hade korresponderat med varandra med vanlig så att säga snail mail då, så hade jag möjligheten att få en inbjudan att komma över till Philadelphia och gå en utbildning för henne. Och det var 1992. Och det var ju, ja, det var fantastiskt på alla möjliga sätt. Och nu låter jag som en nyfräst, men det var... Det var första gången som jag träffade en grupp med personer som hade tittat på det här med ridpedagogik ur ett helt annat perspektiv. Och det var väldigt upplyftande och väldigt inspirerande, måste jag säga. För jag undervisade ju redan då, hade undervisat rätt länge då. Så att det, och det som Sally, så att säga, för det finns ingenting nytt under solen. Att sitta till hästar förmodligen alltid sett likadant ut som första gången vi satt oss till häst, utan det är ett all in presentation på något sätt, va? Men det grunddelarna i CR, det Sally satte samman ifrån sin egen erfarenhet, det var tai chi som hon själv tränade och var lärare i, Alexander-teknik, ett slags, jag ska inte säga sjukgymnastik, för det är det verkligen inte, men ett sätt att återta så att säga sin kropp och sin kroppsmedvetenhet, som hon också var lärare i. Och sen, ja, ska vi kalla det då vanlig teknisk ridning, ridundervisning, den här foten gör si och så, den här handen gör si och så, och sen naturligtvis hennes fantastiska långa livserfarenhet då, och det bakade hon ihop till det som blev då så att säga hennes skola och hennes pedagogik.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Och då kollar du, går med banden mellan sporren och sittbenet igen. Att du har lite svikt i benen, att du möts av din underskänkel när du slår dig ner, så att du kan bistå på hur vi att vara lyftad i magen och ryggen.
Men för att lära sig behärska de här olika grundstenarna, då finns det alltså en massa övningar både avsuttet och till häst, eller hur?
Amen. Alldeles riktigt. Jag skulle säga att det, jag säger inte att det särskiljer oss från andra instruktörer på något sätt, men jag måste ju ändå, vi har ju en enorm massa instrument som vi använder oss av i våra torrsim så att säga, när vi gör avsuttna övningar, som är i våra bästa stunder helt överförbara till det du gör när du sen sitter till häst. Det kan se jättetokigt, vi står på en trampolin och trampar och sådär, ja men vad har det med ridning att göra? Men det är återigen det här, jag kommer under full med, men vänta nu, har jag ett ben som jag alltid är alldeles strak i? Eller rider jag bara i rörelsen uppåt? Vad gör jag i den rörelse som sker neråt? Och så vidare. Och sen när jag sitter upp på hästen så kan jag ta med mig det där, både medvetenhet och träning. Så att jag tycker att vi... Med våra avsuttna övningar ger en möjlighet till att kanske både tänka och träna ridning hela dagen om vi vill det, även när vi inte sitter i häst. Hur sitter jag på en stol? Hur reser jag mig från den här stolen? Det är ju samma som jag kommer att göra när jag rider lätt. Hur går jag upp för den här trappen? Startar jag alltid med samma ben före? Jag tackar tusan för att det kommer påverka hur du fattar galopp. Vi tar ju så att säga med oss samma kropp upp på hästen. Och samma rörelse och samma förmåga till att röra oss och så vidare. De avsuttna instrumenten, de är fenomenala. Inte endast, vi kan inte endast stå på en studsmatta så att säga. Det tillkommer ju naturligtvis andra saker i samvaron med hästen och så vidare. Men som ett komplement till ridningen, absolut. Vi pratar om ridsport och jag ser ju gärna att vi behöver inte vara slimmade och fitt. Det är inte det handlar om. Men just att nyttja sig på bästa sätt, tycker jag är en skyldighet mot hästen på något sätt. Mot sig själv i sin egen prestation.
Men om jag förstår dig rätt då. Det handlar inte om att börja liksom använda andra hjälper egentligen. Utan att förstå, liksom kunna kontrollera mina hjälper bättre.
Ja, det är jättefint formulerat. Precis så. För det är inte så att du plötsligt växer ut ett par andra ben. Utan du är du. Du får tilläggsinstrument så att du kan arbeta och få en förståelse för de riktiga detaljerna i hur du behärskar din kropp. Det man söker efter är att vara stabilt mobil. Till skillnad från att vara då statisk och väldigt, så att säga, att man blir väldigt låst i sitt sätt att röra sig. Föra hästen, att vi går på styrka och tryck och sådana saker. Och sen kan man ju naturligtvis landa i andra änden av skalan och bli alldeles lelös då, i sin önskan att vara avslappnad, säger man som en amöba. Och det är ju självfallet inte heller vad vi letar efter, utan det är den här balansen mellan att när och var har jag tonus i min muskulatur just nu och var har jag avspänning. För det är ju egentligen bara det liksom musklerna gör, tar och ger på det sättet.
Det är roligt att du säger det, för jag tänker på ett annat avsnitt där just vi pratade om talang och hur man kan se på en ryttare att den har känsla. Och då beskrev Lisen Bratt Fredriksson det som att hon jämförde det med en dansare. Ja. Någon som kan vara explosivt stark i ett ögonblick och så mjuk och smidig precis när det krävs.
Ja.
Är det lite samma du är inne på här?
Fantastiskt vacker beskrivning av det. Och det är absolut, jag kan ju bara säga absolut så. Mm. För att ibland så behöver vi vara både snabba och starka, alltså fysiskt starka. För det är självfallet så att det finns ögonblick i ridningen där vi behöver ha en mer fysisk support av hästen och vägledning. Det, absolut så. Det är bara det här att vi försöker att undvika att bli statiska. Va? Statiskt är ju aldrig bra för oss, varken för hästen eller för ryttaren. Mm. Det är därför det kanske inte är någon bra idé att, så att säga, ja, vad ska vi säga, har hästen väldigt inspänd eller någonting sånt, där finns det för lite rörelseutrymme för en levande organism. Så att, och det gäller ju för oss också.
Jag tänker på de här grundstenarna bara. Är det så att hela ens träning inom CR går ut på att lära sig behärska dem, eller är det så att man brukar komma till en punkt där man kan tycka att nu behärskar jag de här någorlunda väl, nu är det dags att gå vidare? Eller hur ser det ut?
Nej, det ser lite granna ut, eller det ser mer ut på det här sättet, att grundstenarna är, när du har fått så att säga kläm på vilka de är, så fungerar de som ett slags barometer eller en katalysator. Du kan återkoppla till grundstenarna. Där kom jag i min galopp sluta, och sen så plötsligt så bröt hästen av. Vad gjorde jag där? Jaha, ja, så där. Då tappade jag mina byggstenar för att jag plötsligt höll andan. För det smällde till i någon dörr där, då säger vi. Så att man går hela tiden tillbaka till dem. Och naturligtvis när man har arbetat länge med dem, då är de ju en andra natur helt enkelt. Och då brukar man inte behöva kanske tänka sig att det här hände. Utan då är man rätt medveten om att jag andades ju inte där.
Men när under en persons ridkarriär är det som man ska börja med CR? Blir det någonsin för sent till exempel att börja tillämpa det här?
Ser vi det ur mitt så varandes instruktörsperspektiv, så är det naturligtvis guld att få arbeta med en människa som inte har lagt sig till med en massa måsten och skan och borden i ridningen. Så att det är liksom som ett alldeles nytt ark på något sätt. Mm. För att då kan man börja i den ändan med medvetenheten. Om jag arbetar med barn eller med personer som aldrig har sett att det är häst. Så för de ryttarna så är det fullständigt naturligt att man kan styra ifrån sitt centrum. Och så här, för de har inga förutfattade meningar. Jag menar inte att det, så att säga, man behöver ha en motsatt åsikt. Mm. Men de köper den idén bara rakt upp och ner. Den ryttare den ryttarkropp och kanske knopp och hjärta också som har det jobbigast att lägga till CR, det är väldigt ofta den som har arbetat och ridit länge i främst kanske dressyr, där man arbetar så mycket på detaljerna på ett annat sätt, och man har så att säga lagt så hemskt mycket utav ridningen i reflexsystemet. För då måste man gå tillbaka och få upp de här reflexerna i den del av hjärnan där ryttaren överhuvudtaget ser och noterar dem. Så att de vet vad de faktiskt gör, inte vad man tror att man gör. Och jag kan motivera någon till och inspirera någon till att göra den resan. Men det är klart att om du redan sitter och gör galoppombyten i varje språng, ja, då ska du verkligen bestämma dig för att jag skulle kunna höja kvaliteten i det här. Jag kan det redan, Men det innebär att jag måste börja titta in i mig själv och notera vad som är där. Och då är det väldigt svårt att stänga den dörren. Och då kanske jag också måste vara beredd att göra en förändring.
Finns det människor som rider centrerat utan att veta om det själva?
Ja, men absolut. Visst är det så. Barn är väldigt ofta centrerade. Det finns vuxna, naturligtvis, det finns vuxna tävlingsmänniskor, alltså, som är i tävlingsdiscipliner, som är centrerade. Däremot så är det väl så att tittar jag på OS eller VM eller vad det kan vara, så kanske det är så att jag kan tycka att det är sorgligt när kunskapen finns här ute, att det är så många ryttare som missnyttjar sig så. De skulle kunna nå sådana fantastiska framgångar om det var så att de nyttjade sig lite grann bättre.
Och kan du inte ge något exempel på vad det är du kan se?
Så hemskt gärna, utan att vi på något sätt behöver nämna namn. Om du tänker dig i dressyren, så är det ju på det sättet att i och med att vi har en så begränsad bålstabilitet, många av oss, så tappar ju väldigt många ryttare lodlinjen, så att axlarna ligger så att säga bakom höften, man lutar sig bakåt och man får kortare muskler på ryggsidan då. Så att man skulle ha hängslen på som där ryttarna, så är hängslen mycket kortare på ryggen än vad de är på magen, om man säger. Och då har man då blir ju höften så att säga på ett sätt vidöppen, och du sitter många gånger så fussar du på så att säga med gluteerna som är skinkorna. Då spänner du skänken och då hamnar du ovanför sadeln. Då sitter du inte längre nere i sadeln. Och när du gör det så får du ju då en begränsad rörelse i höften, som i sin tur gör att du får raka ben. Och du vill att hästen ska svikta med bakbenen, men själv ser ut som en stork då i sadeln. Och då, för att kunna bromsa upp hästen när du själv inte har någon styrka i din bål, ja, då hamnar det i handen. Och då är det bara ren naturen att ha de där putorna i sadeln, så att du inte glider fram över manken på hästen. Så att mellan kandaret och de där putorna, så att säga, där har du kanske både broms och gas på något sätt. Det är som att på något sätt bestämma sig för att jag vill bli kirurg, jag vill bli världens bästa kirurg, men jag ska faktiskt bara använda en hammare och ett stämjärn. Det är mina instrument, de ska jag jobba med. Det blir för trubbigt, va? Och instrumenten finns där ute. Jag förstår att det kan kännas. Jag kan absolut ha den största förståelse för att det kan kännas när man rider på elitnivå att jag kan redan rida, varför skulle jag behöva en tomte som en CR-instruktör som står och berättar om någon liten höftled som gör ditt andat. Jag har den största förståelse för det. Jag ser bara i det avseendet, när man är på den nivån, tävlingsnivå då, så ser jag hur prestationen skulle kunna bli så otroligt mycket bättre om man nyttjade sig på ett annat sätt. Såklart. Det är så att säga deras förlust egentligen, ur mitt perspektiv då.
Stort tack till dig för att du ville vara med i Ridpodden. Jätteroligt och spännande, och det tror jag många som lyssnar kommer tycka också.
Tack så hemskt mycket själv, och lycka till med ridningen, alla ni där ute.
P3, Sveriges Radio. P3.